en podcast från Aftonbladet.
No, it's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's swept from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
It is race week. Anna Andersson som håller sig för öronen nästan för att mina tongångar där och min entusiasm går för starkt in i dina lurar, Anna. Det är race week. Vi klarade det. Här är vi.
Här är vi, ja. Alltså, din entusiasm tar jag gärna emot. Tongångarna var väl en annan diskussion, va? Men du är ju musiker, så det blir kanske jag som är tondöv då, helt enkelt.
Nej, men det kan vara jag också som inte liksom anpassade ljudnivån efter vad jag visste att jag skulle uttrycka i decibel-entusiasm. Till och med här på Google Meets över kameran som vi ser så stod det till och med reducing noise när jag gormade och vrålade sådär. Men är det inte så man känner, va, hallå? Att det är ju... Nu är det dags. Jag satte mig inför att vi ska köra nu i Australien. Det är ju bara ett par dagar bort. Så tänkte jag så här, just det, men vad var det för race i Australien förra året? Och så kollade jag bara igenom de 8 minuter långa race-höjdpunkterna från förra året och kände att det är kul med racing. Fan vad kul det ska bli att se dem ställa upp där efter ett kval och rulla ut och bråka med varandra i Australien och i Melbourne. Det ska väl bli extremt härligt, va?
Ja, men det ska det ju. Det känns ju alltid, tycker jag, som den här vintern har varit lång. Men på något sätt så kan jag känna i år att den har varit extremt lång. Eftersom vi hade en sån, ja, men ändå otroligt spännande höst i fjol. På något sätt så... Alltså, säsongen tog ju lite stryk av, förstå mig rätt nu, den tog ju lite stryk av att Verstappen vann så pass mycket under inledningen här i fjol. Det var ju då Red Bull var som absolut starkast. Men sen från och med Spaniens Grand Prix i juni fram till och med Brasiliens så var det ju betydligt jämnare. Och hade vi räknat om säsongen någonstans efter, ja, men låt säga maj, där Lando Norris vann sin första seger, det glömmer man nästan bort att han tog sin första GP-seger i maj i fjol, så hade ju säsongsutgången antagligen sett otroligt annorlunda ut. Så hade inte Red Bull haft det där väldiga övertaget som de och Max Verstappen hade där under starten, trots då att han bröt i Australien för ett år sedan, så hade det sett annorlunda ut. Och man ville bara egentligen direkt efter den här avslutningen i Abu Dhabi ha en ny start. Och nu är vi äntligen där. Jag känner mig otroligt peppad. Alltså, någonstans känns det som att det här kan bli den mest spännande säsongen på väldigt, väldigt många år. Fred Vasseur uttryckte att det kan bli den mest spännande säsongen på 30 år. Och jag tror inte han har fel.
Nej, men det är ju just det. Historiskt sett så går det ju att peka på att sista året under ett reglement är extra spännande. Och det är ju precis där vi är nu. Och bara innan vi går in på våra påståenden inför säsongen i vad vi alltid kallar för mega genomgång, så måste vi nämna att nästa år kommer inte ha 10 team på griden, utan det kommer vara 11 team på griden. Nu är det pangat, spikat, hamrat, klubbat och klart. Cadillac kommer köra nästa år i Formel 1.
Cadillac kommer att köra nästa år i Formel 1 och man kommer att köpa motorer av Ferrari. Mm. Så det blir lite, jag vet inte, en Cadillac med Ferrari-motor. Men målsättningen är ju naturligtvis att Cadillac ska bygga sin egen satsning, och man har gjort en stor satsning för att nu äntligen kliva in med ett amerikanskt team i Formel 1. Det var ju det som från början var Andrettis satsning. Men det skar sig lite mellan F1 och Michael Andretti. Så att då flyttade man om, GM flyttade om, och det blev en Cadillac-satsning. Men Mario Andretti, det vill säga världsmästaren från 1971-78 och pappa till Michael Andretti, finns ju med i den här satsningen mot Formel 1 och ska ju ge ju det här lite extra stjärnglansnamnet på hemmaplan. Så att det blir väldigt, väldigt spännande att se, tycker jag, vad Cadillac faktiskt kan bidra med. Det som vi vet är ju att ett, de är klara. Två, de har General Motors bakom sig. Tre, de har en stark satsning. Alltså de gör en satsning i närheten av en bas, ska de ha i närheten av Silverstone. Det leds av Graham Loudon som tidigare var chef för F1-stallet Marussia, som inte har funnits på ett par år men som han har F1-erfarenhet. Och i det här F1-teamet finns ett par F1-veteraner. Pat Simmons, Nick Chester, Rob White, som alla har varit höjdare inom Renaults satsningar. Och då pratar vi alltså om det Renault som vann VM-titlar under början av 2000-talet med Fernando Alonso. Det är Renault som har funnits med under stora delar. Det är Renault som också lägger ner sin motortillverkning framöver för att istället köpa motorer från Mercedes. Det är ju Alpine som nu är Renaults fabriksteam. Så att det finns ju någonting intressant i det här teamet. Däremot så är det många som har frågat mig vilka ska köra, och det är ju en 100 miljoner dollar fråga. Det finns ju naturligtvis ett intresse för Colton Herta, som är teamkompis med Marcus Ericsson, hos Andretti i Indycar. Han är ung. Däremot är jag tveksam till om man har de superlicenspoäng som krävs. Jag kan tänka mig att Valtteri Bottas, Sergio Perez, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo är superintresserade. Och varför inte Dino Beganovic? Det är Ferrari som köper motorerna. Dino vill väldigt gärna köra Formel 1 nästa år. Vad kan han göra under det här året? Så varför ska vi inte ta och bara smälla in Dino i den leken till 2026? Känns inte det bra?
Det känns otroligt bra, och Marcus Ericsson är ju också ett namn som har nämnts förut. Varför ska vi inte bara ta två svenska förare och smälla in båda två, så kan vi köra med ett helt svenskt team i Cadillac. Hallå. Då kan du hoppa upp och sätta dig på att jag sitter här iklädd full Cadillac-mundering, och kanske att jag går och köper en Cadillac-bil på något sätt.
Alltså Marcus har ju gjort sin satsning i Indycar, om vi ska vara lite seriösa. Marcus har gjort sin satsning i Indycar sedan han lämnade F1 2018. Han har gjort sitt namn, han är vinnare av Indy 500, han kör för Andretti, absolut. Det som är lite negativt för honom, det är ju att det då har gått två regelverk sedan han körde i Formel 1. Alltså han lämnade 2018, det var ett nytt regelverk 2022, och det blir ett nytt regelverk 2026. Han har kört andra typer av bilar. Det talar ju inte för Marcus i det här läget. När det finns förare på griden som är intresserade, och tänka så på en sån som Valtteri Bottas exempelvis, som nu är reservförare hos Mercedes. Han har kört Formel 1 senare än vad Marcus har gjort, och han har dessutom ett starkare CV. Bottas har ändå varit slagit i toppen av VM-tabellen under sina år hos Mercedes. Det har Marcus Ericsson aldrig varit i närheten av att göra, fast han har kört 97 GP. Sergio Perez är ju en annan förare som dessutom har en extremt stark sponsorbas från Sydamerika. Alltså hans stora sponsor Carlos Slim är ju en av världens rikaste män. Alltså där finns det ett ekonomiskt incitament som är intressant, och framförallt skulle kunna vara intressant. När det gäller Daniel Ricciardo har han ett marknadsvärde i USA som är väldigt stort, och Cadillac vill in på den amerikanska marknaden. Det är också det som talar för en sån som Colton Herta. Det amerikanska passet kan vara väldigt, väldigt viktigt där. Vi ska heller inte glömma bort en sån som Mick Schumacher, som har ett efternamn, som har gjort det bra i veck, som har en ranch i Texas. Alltså han har också en stark koppling till USA, och de har allihopa kört Formel 1 senare än Marcus Ericsson. Även om Marcus Ericsson kör för Andretti Global i Indycar, absolut, han har F1-erfarenhet, men jag tror att det är, skulle kunna vara troligare att vi får se en sån som Dino, faktiskt. Om nu han gör ett bra år i Formel 2, kanske får köra lite FP1. Ferrari känner att de vill satsa på honom någonstans, i och med en motordeal då skulle kunna möjligen. En fara för det är ju då risken om man skulle ha två rookies. Det är ju då, det känns... för det är så, här. Så det här är mycket om och men jag kunde liksom inte låta bli och slänga in den här, för jag var ju och träffade Dino här för ett par veckor sedan till våran F1-bibel som just nu finns i butik faktiskt, och då pratade vi lite fram och tillbaka om framtid och tankar och drömmar, och hans dröm är ju att finnas med på F1-griden om inte nästa år, så absolut senast 2027, och då tänker jag att det här skulle ju kunna, alltså han är den näste man som står i kö hos Ferrari, han står längst fram och bara viftar med biljetten för att liksom få kliva in, han har allting som krävs. Han har superlicens, poängen, han har kört F1-tester, gamla F1-bilar för att få kunna köra de här FP1-en som inte någon annan av Ferraris reservförare får göra, för de har kört för många Formel 1-lopp. Både Joe och Giovinazzi har gjort det. Så där står han verkligen i kön. Så han står liksom på sista trappsteget här. Så varför inte?
Det känns som att det får bli så här då. Du sa, det här vet vi om Cadillac, och så sa du ett, och så sa du två, och så sa du tre. Och fyra får väl bli att under säsongen så vet vi att vi kommer fortsätta spekulera fram och tillbaka. Vem kommer sitta i Cadillac-stolarna? För det är ingen som kommer bestämmas och vara klart och klubbat och spikat och klart och betart när säsongen drar igång, eller hur? Det kommer dra ut på tiden, och vi kan väl räkna med att vi kommer kanske sitta här om, jag vet inte, en 30, 20, 40 avsnitt och prata om de här sakerna igen. När det börjar närma sig, va?
Ja, men säkert. Alltså, Cadillac har ju ett år på sig, 12 månader att göra sig redo för Formel 1. Det är en fruktansvärt stor utmaning.
Det blir mycket spännande i alla fall. 11 team på gridden, 22 stycken förare, vilket om man jämför då med hur poängställningen varit bara förra året, så var det ju 23 pers som var med på av 20 förare, så kunde man bli 23 på gridden, så då kanske det passar in lite bättre med att det är 22 förare.
Men det som faktiskt är intressant här, och så kommer det bli väldigt viktigt, det är ju en gammal regel som finns. Jag vet inte hur man har diskuterat och vad som kommer att hända nu när man väljer ett 11 team. Men vi har ju haft 11 team tidigare. Vi har haft både 11, 12 och 13 team. Inte allt för länge sedan faktiskt. Och det som har hänt där är ju att det här 11 teamet då inte har fått någon bonuspoäng. De som kommer sist, det har varit bonuspoäng och bonusutbetalningar till topp 10. Men inte det 11 teamet. Så det här 11 teamet har ju försvunnit. De har ju gått i konkurs. Vi pratade bland annat om Caterham, liksom, som Marcus Ericsson faktiskt inledde sin karriär med 2014. Marussia är ju också ett sånt team. Det har varit en jättekamp om de här sista poängplatserna, just på grund av att man har haft 11 team och bara gett bonusutbetalningar till 10. Det där... jag vet inte om det har skett någon förändring i det, men ligger det kvar så som det har varit, så kommer det ju bli ett ekonomiskt problem här på, kan jag tänka mig, att man får dra sig med vidare om man nu bara ger bonusutbetalningar till 10 och inte 11 team, men ska ha 11 team i, för det har inte funkat riktigt tidigare.
Fan vad spännande då, att det kan bli verkligen förödande för de som kommer sist, vare sig det då blir... ja, vilka som helst, Audi eller småtjurarna eller Cadillac eller vilka som helst som hamnar där i botten, kan det då vara förödande för det, i så fall.
Ja, men det kan ju vara att det är två team som hamnar på noll poäng. Ja, och vad händer då? Då kan en 13:e plats bli avgörande för vilka som blir 10 i mästerskapet. Om man räknar den bästa placeringen.
Det får vi hålla koll på under säsongen. Nu, Anna, nu ska vi gå till något som enligt traditionen hör till. Ett säsongsuppsnacksavsnitt av Plattan i mattan. Här kommer jag bomba på dig med påståenden om varje team. Och så ska vi se vad du säger. Och i slutet av säsongen så ska vi se hur vi landar. Både mina förutsägelser och dina då reaktioner på dessa.
Alltså jag tycker att det här är å ena sidan jätteroligt och å andra sidan jättejobbigt. För att det känns ju som att man inte kan göra annat än att förlora. Jag gillar inte att förlora.
Nej, men jag tycker vi, både du och jag har levererat högt och lågt kring de här år efter år. Så därför smäller vi igång och jag tänkte köra dem helt random. Tidigare tror jag att jag hållit mig till någon slags tidigare poängställning eller tipp eller något sånt där. Nu har jag dem bara helt på random. Och därför börjar jag, efter att ha sagt då, de är helt utan inbördesordning, så börjar jag med Kick Sauber. Det får bli talande då för vad jag säger här. De kommer slå inofficiellt rekord i lägsta poäng som team, förare och även total tid efter. De kommer alltså vara långsammast någonsin genom alla tider. Och det vill säga då tid efter då framförvarande bil och tid efter första platsen. Det är alltså inofficiellt rekord, för att jag kommer inte orka kolla på några siffror. Låt oss säga att det är plattan i mattan, officiella siffror då. Att vi bara antar.
Nej, det tror jag inte. För att vi har den här 107%-regeln som infördes för ett antal år sedan, att man inte får vara mer än 107% efter toppen. Och det var ju också i ett läge då man hade de här nya teamen. Alltså, vi som har följt en stund, vi kommer ihåg team som HRT exempelvis. Marussia, Spiker, ja, Caterham, det gamla märkliga Lotus-teamet. Ja, nej, men det var ett gäng här, man tog in tre nya team. Inte alla de här som jag nämnde där, men där i den röran av namn så var det ganska många dåliga team och de var 17 sämre.
Så bara för att ha det på det klara.
De kommer inte att vara, alltså de kommer inte att vara sämst.
Sämsta teamet genom alla tider.
Nej, det tror jag inte.
Även med inofficiella, godtyckliga, plattan i mattan, matematiska beräkningar som jag gör själv.
Men då ställs ju du och jag mot varandra. Och jag säger en sak och du en annan. Då handlar det om hur vi resonerar fram här. Men jag tror inte att de kommer med någon slags närheten av officiell räkning. Tror jag inte de kommer få vara sämst. Om du får bestämma så vill ju du ha rätt. Så då kommer du säga att de är sämst.
Okej, så här då. Kommer de ta någon poäng?
Nej.
Spännande. Okej, då går vi vidare till Ferrari. Lewis Hamilton kommer vinna ett race med team orders alla Barrichello eller Piastri i Ungern. Varför då inte på Monza för att maximera PR och synlighet och så vidare?
Den är faktiskt inte helt otrolig. Den är faktiskt inte helt otrolig. Du kanske kan ta den på Imola redan nu i vår för att ställa till det ordentligt för Ferrari, vilket också ju är en Ferrari-hemmabana. Den skulle kunna sätta sprätt på det mesta. Den var lite kul, Filip.
Tack.
Ja,
jag sitter där och ler när jag märker liksom, hur du reagerar på det.
Du sitter liksom och myser där. Så att, ja, varför inte? Inte omöjligt.
Jag tänker ju då alltså att det kanske lite mer på Piastri-maner liksom, att Hamilton enligt då teamet så här, att de märker att ja, men det är något beslut som är, han är på väg, han kör bra, och inte som Barrichello där. Nej. Barrichello så här helt och hållet var värde och sen bara nej, men det, du kommer inte vinna, utan det kommer vara lite så här att Hamilton ändå, man kan hävda att han förtjänar segern, men det kommer ändå vara på team order för att Leclerc kommer ju sitta där och vara vansinnigt klart.
Ja, men det kan vara lite som Massa Alonso hos Ferrari. Det kommer inte att vara let Michael pass for the championship i Österrike liksom. Det är det inte, men den kan mycket väl vara.
Kul. Jag går till Alpin och då säger jag så här. Jack Doohan byts ut efter halva säsongen mot Colapinto. Men med säsongsfacit i hand i december eller vad det nu blir, så tog han ändå fler poäng än Colapinto. Trots färre race körda.
Den var knepig. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att Doohan tar fler poäng. Jag tror att han blir ersatt av Colapinto. Men jag tror inte att det tar så lång tid. Jag tror att det går snabbare än halva säsongen, vilket gör att Colapinto har större möjligheter att ta poäng för Alpin än vad Doohan hade. För jag tror att Doohan ligger lite för långt bak.
Jag tweakar till den då.
Jag vet inte får man göra så? För... Du är liksom som F-et också. Men vi ändrar spelreglerna allt eftersom man har svarat. För att jag ska... Nej, alltså.
Nej, men det är bra. Det är bra, det är bra. Bra. Jag vill bara ha lite mer av dig. Om man säger så här då. Poäng per körda race kommer ändå Doohan slå Colapinto. Colapinto kommer ta fler poäng då. Okej, det får du. Men han kommer ha kört fler race, vilket gör att poäng per race körda så kommer Doohan ha slå Colapinto. Vad känner du för det?
Yes.
Ja, bra. Ja. För dit jag vill åt är att det kommer liksom vara ett liksom felbeslut sett till enbart prestation på banan, typ.
Ja, men det kommer att finnas andra beslut. Pratar vi med och om och kring Flavio Briatore så finns det alltid andra lösningar. Och det här är väl bland annat sponsorer skulle jag säga i Brasilien som är vansinnigt intressanta för just... och även Argentina och Mexiko tänker jag på flera länder i Sydamerika som är vansinnigt intressanta för Alpin som team. Alltså Alpin har ju väldigt höga förhoppningar. Alltså nästa år vill de vara med och köra enligt Briatore om segrar och 2027 vill de vara med och köra om VM-titeln. Briatore menar ju på att det lyckades med Benetton 94-95. Det lyckades med Renault 0506. Han var med i båda de lösningarna och satsar ju på att göra samma sak här. Och då kan det vara så att den där extra tillskottet från intressanta sponsorer i Sydamerika, och tänker på Brasilien, Argentina, Mexiko i första hand, skulle kunna bidra, även om vi nu har en annan brasiliansk förare i Formel 1 i form av Bortoleto.
Just det, och då ska man tänka då på kalendern, att det är bra för det här, kanske det känns som att vi har varit inne på det här förut. Då känns det som att det är bra att Doohan kör i Australien och sen så är det ett par race i Europa och så där, men när det väl är dags, då ska det när det väl är dags för Sydamerika och så vidare, då ska det vara klart och betalt. Okej, kul Anna. Vi tar nästa. För att slumpa till det ännu mer, säg ett team så tar vi dem.
Oh, Racing Bulls.
Okej, då tar vi Racing Bulls alla småtjurarna. Tsunoda bränner alla sina broar för en körning någonsin inom Red Bull. När han blir vansinnig och förolämpar hela ledningen efter att Arvid Lindblad får chansen när någon gör en blindtarmsoperation eller liknande i stortjurarna.
Ja. Alltså att Tsunoda, jag tror att Tsunoda redan är på väg att bränna sina chanser. Han har ju bytt ut hela sitt management inför den här säsongen för att han inte fick platsen hos Red Bull. Och jag tror att han kör lite på övertid för att en stor del av det faktum att han faktiskt kör Formel 1 hos Red Bull beror på Honda. Och Honda lämnar som bekant nästa år för Aston Martin. Där är det betydligt svårare att få en styrning eftersom den ena sitter på livstid och den andra heter Fernando Alonso. Och han har gnällt lite för mycket på Red Bull. Och Helmut Marko är ju ingen tjo- och kimgubbe som gör någonting för att han ska vara snäll direkt. Han gör ju bara saker för resultat, och det gör ju Christian Horner också. Och de vill ju väldigt gärna promota förare från sina egna led. Vilket jag också kan tycka är helt rätt. Jag menar, Yuki Tsunoda har faktiskt haft väldigt, väldigt många chanser.
Ja, nästan överens på alla hittills på något sätt. Intressant att se, måste jag säga. Nu tar jag nästa. Jag väljer McLaren då. Kommer här. Här blir det bråk. Här kommer det bli stor bråk. Det kommer bli bråk i stil med Hamilton Alonso, Piquet Mansell, Hamilton Rosberg, Vettel och Webber Multi 21.
Ja, jag tror faktiskt att det kan bli väldigt tufft för McLaren att hålla Piastri och Norris på rätt spår. Jag tycker inte att teamet var tillräckligt tydligt i fjol. Även om de själva säger att de var tydliga, så tog det för lång tid innan de tog beslut. Och en förare som Piastri, som har Mark Webber bakom sig, han kommer ju inte att lägga någonting emellan alltså.
Nej, det känns verkligen som att det skulle kunna så här. Jag vet inte om det finns några som där det verkligen har kostat världsmästartiteln helt och hållet, men det känns nästan som att det skulle kunna bli
en sån. Vänta lite. Någon som har kostat världsmästartiteln, vi behöver inte gå längre tillbaka sen 2007 när McLaren brände hela VM-titeln för att de inte höll ordning på Fernando Alonso och Lewis Hamilton, och Kimi Räikkönen vann den för Ferrari. Det är ett typexempel som inte är så väldigt många år bort.
Ja, exakt. Jag satt och funderade på, i och med att jag hade nämnt Piquet och Mansell på 80-talet i Williams där, men det är klart att det är så. Kan man se det, eller? Att det kan liksom gå, att det kan gå så långt så att den ena är på väg att gå mot en titel, men så kommer de sumpa det sinsemellan. Just med att en Webber är så pass närvarande också i det här teamet som manager för Piastri. Jag har väl gått ut och sagt att liksom, det här är min driver. Det kommer inte bli något team orders för den här killen. Han kommer köra för det.
Du menar man kan se det redan nu? Alltså, nu har vi inte ens kört första loppet, men det finns en klar explosionsrisk, så skulle jag vilja uttrycka mig.
Mm. Mycket kul. Jag tar
inte
nästa
för Norris kanske.
Nej, eller för Piastri. Eller för Zac Brown. Jag tänkte länge att jag skulle ha... Zac Brown kommer få tatuera in en hel sliv med banor och grejer efter att både Norris och Piastri plöjer pokaler race efter race. Men sen så landade jag ändå i att det här blir istället. Han gjorde väl en mohawk för Piastris första seger, va? Han hade lovat att han skulle fixa en orange liksom sån mohawk frilla tuppkam. Så dök han upp i någon slags sån peruk, va, bold tuppkamsperuk tror jag. För han tatuerade ju sig efter Norris Miami seger. Så har han ju lovat såna här grejer för.
Ja, och Ricardos.
Och Ricardo på Monza, ja. Mm. Okej, jag tar Williams. Williams Anna Andersson kommer ta en trofé i år. Sprint är inräknat här. James Vowles blir geniförklarad och han kommer hålla ett tal på 15 minuter för fansen om varför de kommer att bli världsmästare inom ett par år igen.
Du vet, vilken pokal?
Ja, de kommer ta en trofé. De tar
alltså
en trofé.
Du menar att de kommer att vinna ett sprintlopp eller någonting sånt? Är det det du syftar på? Eller är det att de är snabbast?
Ja, eller kommer trea.
Eller, nej, de tar en pallplats någonstans. Jo, men det är väl det ju... Ja, varför skulle inte Carlos Sainz kunna ta en pallplats någonstans om förutsättningarna är de rätta? Och att James Bowles satsar på att vinna VM-titel om några år, det är ju inte heller något konstigt. Så att, vi kanske kan få en... Kunde vi få en dubbel pallplats för Alpine i Brasilien i fjol, så kan vi få en vanlig pallplats eller sprintpall för Williams i år.
Men du är ändå tydlig nog och säger Sainz. Ja, det kan väl Sainz göra. Du sa inte det kan Albon göra.
Nej, men jag tror mer på Sainz än på Albon i det här fallet. Jag tror att Alexander Albon hade problem med Franco Colapinto i fjol. Han kände sig pressad. Han har ju kunnat köra i åtter kring Logan Sargent, men det säger väl kanske mer om hur dålig Logan Sargent faktiskt var än om någonting annat. Sen blev han pressad av Colapinto och gjorde misstag. Och i Sainz får han ju en ännu tuffare konkurrent som dessutom har kört för väldigt många olika team och alltid levererat bra resultat. Alltså det är en helt annan utmaning för Alexander Albon än vad han har suttit vid tidigare. Alltså det är inte i samma klass. Colapinto Sainz. Alltså hallå, Colapinto Sainz, Colapinto Sainz, Colapinto Sainz. Kom igen.
Mm. Vi går vidare till Haas. Haas, de kommer ha tappat att hälften av alla sina fans och följare efter halva säsongen till Cadillac. Och det kommer även gälla Det kommer även gälla lite sponsorer också som kommer vända kappan efter vinden när ett annat amerikanskt team ska in och ta över marknadsandelar, vilket kommer påverka Haas. Utanför de här PR-mässiga sakerna så kommer Ocon göra slarvsylta med Bearman både poängmässigt och fysiskt när han flera gånger kommer sätta björnmannen ur spel på banan. Mycket nu, Anna, och håller förhålla sig till
här. Alltså, vänta lite här. Haas tappar sponsorer till Cadillac. Ja, det tror jag mycket väl att de kan göra, för Cadillac är ett betydligt starkare namn. Fördelen för Haas där är väl om man har gått in i det här tekniska samarbetet med Toyota. Som faktiskt ger dem en hel del och har hjälpt det teamet uppåt mot budgettaket, där man inte är nu. Och Con mot Bearman, ja, det blir jag ju inte heller förvånad över. Slarvsylta är kanske lite väl mycket, men jag tror att Bearman kommer behöva tuffa till sig rejält för att ta sig an den här fransmannen som inte lägger någonting emellan vid något tillfälle. Han struntar ju i om det är Gasly eller Alonso som han kör in till. Han sätter ju jaget före laget i alla lägen.
Tror du Bearman kommer sitta i muren någon gång då, tack vare Ocon, på grund av Ocon?
På grund av Ocon? Ja, det är väl inte heller omöjligt.
Spännande. Vilket intressanta medhåll jag får här det här året. Vi testar den här då, ska vi se. Aston Martin, Anna.
Mm.
Så här kommer deras säsong vara lite så summerad. Jag tar det bara race för race. Alltså race och sen vad kommentaren blir efteråt. Du kommer fatta.
Ja, för jag fattar inte Martin. Nu.
Nej,
men jag kanske fattar sen. Mm.
Ja, 0 poäng. Vänta bara. Nästa race, 2 poäng. Vänta bara, ni ska få se. Tredje racet, 0 poäng. Ja, ni kommer få se. Fjärde racet, 1 poäng. Ja, vänta bara. Nästa race, 3 poäng. Ja, bilen, det känns bra. Vi har något på gång här. Nästa race, 1 poäng. Ja, vänta bara. Nästa race, 0 poäng. Ja, vänta bara. Ni ska få se.
Jag somnar.
Och så vidare. Det kommer bli bra. Testerna ser bra ut. Framtiden är ljus. Aston Martin, det kommer bli jättebra det här. Fast det kommer inga poäng. Men de talar om framtiden så mycket. Så kommer deras säsong bli.
Definitivt. Det som jag tror kan hända där, det som jag tycker är lite intressant med det här teamet, det är ju vad de kan lyckas med vid sidan av mot 2026. Jag vet inte, såg det här inlägget som Adrian Newey's fru la upp på, jag tror det var typ Twitter. Så då hon sa att vi ses om 5 år igen. Var det så trevligt fram till dess? Vilket ju syftar på att han kommer att kliva in med allt han har och lite till i Aston Martin nu. Och det som blir lite spännande är ju då att om säsongen är så som den ser ut, kan då de andra delägarna i det här teamet acceptera att Lance Stroll har en plats för att han har det efternamn han har? Och vad kan Aston Martin erbjuda en sån som exempelvis Max Verstappen? För jag är övertygad om att det finns en prestationsklausul i Max Verstappens kontrakt. Vilket inte bara innebär hans prestation, utan även teamets prestation. Och det skulle mycket väl kunna vara så att om Red Bull inte kan leverera en bil som tar, låt säga, en plats bland de 3 främsta, den ska ligga på topp 3 vid halvårsskiftet. I annat fall så har han rätt att bryta kontraktet. Det skulle jag inte alls bli för. Han har garanterat en prestationsklausul kring vad Red Bull måste leverera för att hans kontrakt ska gälla. Och lever då Red Bull inte upp till det, så är han ju möjlig för andra team att approacha och kliva in mot. Och redan nu vet vi att Aston Martin är intresserade. Jag vet också att Mercedes är intresserade. Toto Wolff har även sagt att han har lovat Lewis Hamilton att inte lägga in en stöt mot Verstappen.
Mm.
Men så snart, nu har Hamilton ju brutit deras löfte, han är borta hos Ferrari och så vidare. Så att det finns ju många andra som är intresserade. Och när vi då pratar om just Aston Martin så kommer det handla väldigt, väldigt mycket om ett, vad de producerar i år, men framförallt vad de producerar till nästa år och hur de ligger till där. Och vilka andra förare som är lediga. Så att ja, det kommer bara handla om framtid för Aston Martin. De ska överleva den här säsongen. Men deras satsning mot framtiden är så pass stor att jag skulle tippa att de är ett av de första teamen som går över mot ett fokus mot 2026. För de har nu liksom ny vindtunnel, ny infrastruktur, nya människor i teamet, en ny satsning och de har Adrian Newey. 2026 är liksom deras stora chans tillsammans med Honda. Så att Aston Martin mot framtiden, ja.
Mm. Och poängskörden i nutid är i stil med 0 poäng, 2 poäng, 0 poäng, 1 poäng, 3 poäng, 0 poäng, 1 poäng.
Ja, det tror jag definitivt. För att de såg inte alls pigga ut under testerna. Och Adrian Newey kan inte göra så mycket åt det här årets bil. Alltså faktum är ju att de var ju jättebra när de hade värvat från Red Bull och kunde ta inspiration från den bilen. Då körde de in på poängplats, eller pallplats med Alonso. Vi började prata om han skulle ta sin första seger igen på mer än 10 år. Men sen när den där bilen skulle uppdateras så hängde man ju inte alls med. Och det visar ju också hur svårt det är att kopiera, för att Formel 1 handlar inte bara om nu, utan det handlar om utveckling och att utvecklas åt rätt håll. Och det klarade ju inte Aston Martin av, man hade ju inte den kunskapen. Så nu har man ju fått bygga om i teamet igen efter det, och har ju verkligen rasat. Så att, nej, det där kommer inte vara något. Det är inte 2025 som Aston Martin jobbar mot.
Mycket kul. Då har vi två team kvar. Och då kanske man ska låta teamet med världsmästaren vara det sista som går ut, och därför blir det Mercedes först. Kimi Antonelli blir den första rookien på 18 år att vinna ett race. Senast var det Hamilton 2007. Och då kommer Russell visa unge herr Kimi hur man gör en T-pose.
Alltså den är inte heller omöjlig. Om Mercedes får
framförallt till... Framförallt T-posen.
Ja, den ja. Ja, absolut. Men jag tycker inte ens att det är omöjligt att han kan... Alltså det där är en snabb kille. Sen handlar det väldigt mycket om Mercedes bil. Men vi såg ju redan i fjol att den var ju extremt dominant. Exempelvis i Las Vegas. Det kommer att vara så jämnt i år överlag på gridden, så att ett par tiondelar i kvalet kan ju handla om 3, 4, 5 platser. Och då handlar det bara om att sätta allting rätt och att väderförhållandena är rätt. Att man får in däcken. Allting handlar ju om att få in däcken i rätt arbetstemperatur. Att inte däckslitaget är för högt. Att de jobbar på rätt sätt och ger bilen rätt förutsättningar. Och är då banan rätt, vädret rätt... Varför skulle inte han kunna vinna ett race? Alltså Hamilton lyckades i fjol.
Ja, exakt. De känns så himla volatila, Mercedes. Att ena veckan är bilen perfekt. Nästa vecka så klarar de knappt sig ut ur Q1. Liksom.
Nej, men det är väl det som är deras problem och har varit deras problem under det här regelverket. Att när de väl har hittat och löst ett problem så har det dykt upp ett annat problem. Och nu har de hela tiden varit på jakt efter att lösa de här problemen. Alltså, det har varit problemlösning på högsta nivå. Men de har kommit så pass långt under fjolåret att bilen faktiskt var riktigt bra på vissa typer av banor i vissa väderförhållanden. Så att, har de bara gjort jobbet under den här vintern så tänker jag att vara så på 24 race också. Det är ju så många olika banor.
Mm. Ja, framförallt så tror jag att man kommer kunna se på tv-bilderna när Russell liksom kliver fram till Kimi. Kanske är de båda på podiet då, Kimi 1, Russell 2 eller 3. Och så visar då Russell, kamerorna fångar upp hur han visar. Du ska göra så här, nej, du ska ut med armarna, så ska du ska ner med huvudet och sen titta upp. Så kommer Russell göra. Okej, då är det bara Red Bull kvar. Och då har jag faktiskt gjort så här att Red Bull får en, och så får då ändå Max Verstappen som världsmästare, han får faktiskt en egen, så den är uppdelad i två här. Och då kommer först här bara lite tanke. Jag tänker ju så här va, att Liam Lawson, 23 bast, den nya zeeländare, han ska få köra för ett av de största teamen i Formel 1 i modern tid, kanske det största liksom. Han är liksom, han är ju likable, han är ju skön, han är ju rolig, han är, släpper till, han bjuder på stories, han är inte trumpen och liksom så här bitter, han är, bjuder till, rolig på banan, bra på att köra. Men han är liksom hatad av de flesta ändå. Och då tänker jag så här att han är ju hatad av de japanska fansen för att det blev han istället för Yuki. Han är hatad av de mexikanska fansen. Han hatas ju sen, jag vet inte om det var Miami förra året, han hade en dust med Alonso efter någon, ja, det var en liten dust där. Och sen så Ricciardo-fansen hatar ju honom. Och efter den här säsongen, eller under den här säsongen, så kommer han också hata sönder av de holländska fansen. Så pass att han buas ut både i Österrike och i, på Zandvoort.
Ja. Jag tror definitivt att de Max Verstappens armé skulle kunna bli väldigt irriterad på Liam Lawson i år.
När han då utmanar Verstappen på banan och kanske tar en seger och framför Verstappen, eller?
Ja, och när han kör tufft mot Verstappen. Så det kan ju räcka. Det kan ju räcka att han kör tufft mot Verstappen och inte släpper till. Alltså får vi en situation hos Red Bull som ens i närheten av den som var hos McLaren i år, eller Alpin i år, så kommer det att skapa riverier.
Mm. Och Verstappen kanske inte är den som tolererar det heller. Men man hade önskat att man kunde få se ett långfinger någonstans. Kanske ett långfinger till fansen i Österrike eller på Zandvoort då, när han åker förbi och får reda på att han har blivit utbuad, eller att han har blivit utbuad under hela helgen. Så, åker han, så drar han fingret till publiken. Den bjuder vi på för honom. Och då har vi den sista kvar, Anna.
Mm.
Den är enkom för Verstappen. Verstappen kommer att bli avstängd under ett race i år. För han kommer in i den här säsongen med 8 straffpoäng. Och inget av de här 8 straffpoängen kommer försvinna förrän halva säsongen är körd. Och efter en tuff start för Red Bull, flera kamper och poäng som försvinner, så kommer Max gå över gränsen. Och domarna har snackat ihop sig inför den här säsongen att vi ska sätta hårt mot hårt från början. Max Verstappen avstängd under ett race. Alla Kevin Magnussen.
Ja, men han har ju faktiskt själv skämtat om att det skulle bli i samband med att han ska bli pappa. Så kunde han vara pappaledig. De där, jag vet inte, vad är det? 10 dagar eller någonting?
Ja, men det är väl nu. Ungen är ju här.
Ja, så har jag till och med, titta, vi har missat det.
Ja, ungen är här. De har vi lagt upp bild. Han och Penelope uppe. Ungen är här. Om det inte var så att de poserade med någon annans unge. Men det, jag tror det är rätt klart att de satt båda två och höll i en unge och tittade glatt.
Ja, men då sa titta, då har jag ju helt, titta, jag har helt, jag har haft så mycket annat att göra med Formel 1 att jag har missat,
ja,
hans
men det är så
privata,
många som får ungar.
Privata, ja. Men det, jag tycker inte att det är omöjligt att Max Verstappen blir avstängd.
Kul! Då, Anna, då är vi i mål med påståendena. Jag tror att du bara gick emot mig på det första. Vi är liksom överens på allihopa. Jag vet inte om det höjer betygen för mig från dig eller om det liksom blir sanningsenligt bättre. Men jag tror att det är där vi landade i. Vi känns väldigt obehagligt överens inför den här säsongen.
Ja, men det kanske kan bero på att du är bättre kod numera.
Ja, man måste väl ha lärt sig någonting efter 158, 7, 9 avsnitt. Så får man väl ändå säga, va? Fan vad kul! Då avslutar vi med den här podden med att vi går igenom griden från sista till första plats och tippar och vågar sticka ut hakan ännu mer än med de här påståendena. Då kör vi! Och då, Anna, då gör vi så att vi helt enkelt börjar med sista plats och sen landar vi i världsmästare på slutet. Vi kanske inte behöver babbla igenom alltihopa, för vi har ju redan nu under snart en timme faktiskt gått igenom teamen rätt ordentligt, va? Så vi gör så här att du börjar med vem du tror kommer på sista plats.
Jack Doohan.
Oj, här plats märker jag att vi skiljer oss. Spännande. Jack Doohan sist av alla. Och då är det väl baserat på det vi pratade om, att han kommer bytas ut och inte ens få köra alla race, eller?
Precis. Jag tror att han får inte så många race på sig. Och kommer att försvinna ganska tid. Sen så har jag ju inte lagt in en 21 gubbe då, utan jag har lagt 20, så som vi ser ut när säsongen startar. Men jag tror att han relativt tidigt kommer att bytas ut mot Franco Colapinto. Och därför, om vi ser till de 20 förarna som startar säsongen, så skulle jag säga att han är plats 20.
Spännande. Jag har ju också då, men jag gjorde 21, där jag har placerat Nico Hulkenberg som 21. Och det tror jag ju på grund av att den här bilen är ju utdömd. De bryr sig ingenting, för att det är bara, vi pratade om Aston Martin förut, att det är det som gäller nästa år. Men här är det ju ännu mer. Aston Martin har ju i alla fall en bil som på något sätt skulle kunna köra in några poäng. Men där man har sett från Kick, Sauber, Grön, Steiko och F1-team, så är det ju ingenting. Och därför har jag Hulken på sista plats. Näst sist, då på 20:e plats, men vi får väl se om vi håller oss jämnt här nu. Där har jag Bortoleto. Jag tror att han kommer ta sig över Hulken baserat på placeringar. Inga poäng till honom, inga poäng till Hulken, men baserat på bättre placeringar så kommer det bli någonting bättre för honom. Jag bara tänker så här, Bottas blev ju, vad blev han? 23, 24, 25 eller förra säsongen, och han är ändå en racevinnare liksom, så därför tror jag Hulken och Bortan får det svårt. Vem är du näst sist?
Jag har ju då gått på plats 19 för Bortoleto, och tänker faktiskt tvärs om emot hur du tänker. Jag sätter Hulken på plats 18. Därför att jag tror att han med sin erfarenhet kommer att ta den där typ 14:e platsen, eller kanske en 11:e plats, som Bortoleto inte gör. Och det kommer att handla om det i förhållande till de två.
Mm. Då går vi vidare. Tredje sist har jag Isaac Hadjar. Och det känner jag att jag inte ens behöver motivera så mycket. Jag tror inte att det kommer vara superlätt för honom att etablera sig i det där teamet. Vem var du tredje sist?
Ja, nu jäklar. Lance Stroll.
Kul. Då, det här hänger ju också med då i Aston Martin. 0 poäng, 1 poäng, 0 poäng, 1 poäng, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3 poäng. Att han kommer ta väldigt få, och att Alonso då tar fler. Kul då. Där har du Stroll på, om vi nu är på 18 eller 17 plats. Jag har Colapinto där, så bara för liksom protokollet, så att vi hamnar på rätt plats, så kan vi väl plocka bort han, och så säger vi att vi är på 17 nu. Och där har jag Jack Doohan. Jag har följt mina förutsägelser, och jag har ändå att Doohan kommer ta fler poäng än Colapinto, trots att han liksom då på Briatore-vis byts ut. Kör färre race men tar fler poäng än Colapinto. Är du på 17 nu?
Ja, jag hade ju då Lance Stroll på plats 17. Och så går jag ner till plats 16.
Ja, då blir det bra.
Och där placerar jag Isaac Hadjar.
Mm. Jag motiverade ju ingenting. Vill du ge två meningar för det, eller?
Ja, men alltså, han är en spännande debutant som har lotsat fram från Red Bulls juniorteam. Men jag skulle säga att det här är en test, för man vill se vad som finns bakom. Och han är en hetsporre, precis som Yuki Tsunoda. Och den där bilen känns inte som att den är mogen för någon form av toppresultat. Och då tror jag, och jag tror inte att någon av de förarna heller är någon som kan leda dem speciellt mycket framåt i utvecklingen. Och jag tror att Tsunoda kommer att bita ihop och slå Hadjar.
Mm. Jag har på 16:e plats Lance Stroll. Och då känner jag att oj, vad snäll jag är mot Strollen. Jag tror också att Newey kommer redan tröttna på Stroll innan de ens har påbörjat någon slags arbete. Så jag tror att Strollen, ja, 16:e plats, det är nästan smickrande kanske för honom. Såg du för övrigt, F1 har ju, de har ju nu i och med att det närmar sig race börjat bomba ut allting med sina, på sina sociala medier. Under, jag vet inte om det var förra veckan eller om det var under helgen, så har de så här, first day in school-mässigt har alla förare fått skriva på en liten griffeltavla så här, my name is, my F1 season, hur många säsonger de har kört, my favorite music, och sen har de 2025 I will be. Och så har de längst ner så har de att man ska skriva sin autograf, signature. Har du sett att de har slängt ut den? Då kollar jag igenom alla ihopa och alla är ju ganska torra och tråkiga. Men alla skriver ändå så här, 2025 kommer bli så här, ja, jag kommer ta ett podium eller jag kommer bli världsmästare eller jag kommer ta en seger. Och sen längst ner skriver alla sin autograf. Lance Stroll har då bara missat allt och så har han skrivit under signature där man ska skriva sin autograf, så har han skrivit awesome. 2025 I will be awesome. Så att han är ju inte ens läs- och skrivkunnig. Alla andra har skrivit då, ja, 2025 kommer jag vara. Så skriver man någonting där uppe och sen signar man ut med autografen. Men han har då skrivit...
han är bara ointresserad.
Ja. Och sen hade han också I love racing my car, tror jag att han skrev eller sånt.
Mm.
Det är Strollen. Jag tar över 15:e platsen och säger att där har jag Olli Bärmen i en Haas. Det kommer tas lite poäng, men Ocon kommer ta väldigt många fler än Bärmen. Trots att han gjorde det bra i Ferrari förra året och imponerade så pass mycket att han får köra i en Haas-bil, så kommer det här smekmånaden är över, sa väl Sparven och någon mer till Tony Gustafsson vid ett klassiskt gammalt YouTube-klipp.
Lätt att vinna med B på Trelleborg, din jävla sopa!
Smekmånaden är över! Prestera! Prestera!
Och jag tror att smekmånaden är över för Bärmen här.
Jag har faktiskt honom lite högre upp. Jag sätter Tsunoda där på plats 15, för jag är inte riktigt sugen på den bilen. Jag tycker in, och sen tycker jag att det här någonstans, så känns det som att Tsunoda Hadjar, alltså det kan bli sån här, du vet, nästan serietidnings chabb mellan dem.
Mm. Kul, då får du ta nästa.
Yes, då går jag till plats 14 och där säger jag Alexander Albon.
Oh, jag trodde du började på AL och jag trodde att här var första gången vi skulle mötas med exakt samma på samma position. Du har Albon på 14:e och jag har Alonso på 14:e, men Albon på 13:e.
Mhm.
Uh-huh. Jag vill bara säga att jag tror inte att Alonso kommer ta, alltså de som är här nere fram till plats 13, de tror inte kommer ta så många poäng överhuvudtaget. Jag tror att glappet mellan Alonso och Albon kommer vara det största sett till de här från plats 21 ner till plats 14-13. Jag har Alonso på 14, du hade Albon på 14. Vem har du på 13?
Esteban Ocon.
Mm. Vi närmar oss varandra i alla fall.
Mm. Jag tror nämligen så här att Ocon kommer vara jäkligt ful. Så uppfattar jag honom. Jag kanske har fel, men så uppfattar jag honom baserat på det som jag har sett honom i kamp med olika typer av teamkollegor. Och Ferrari sitter i ryggsäcken hos Oliver Bearman. Ferrari vill någonting med Oliver Bearman. Beroende på vad som händer för Lewis Hamilton så vill man ha en andra utväg. Och man kommer inte släppa honom på samma sätt som man gjorde med Mick Schumacher. Utan här har man nog en mer stadig plan. Och tack vare det fina år som Bearman gjorde i fjol så är det nog lite mer åt det hållet som man arbetat tillsammans med Charles Leclerc innan man plockade upp honom i en Ferrari. Så jag tror att det kommer att vara väldigt mycket politik i det där teamet, och där har Bearman en fördel i och med att han samarbetar med motortillverkaren.
Spännande. Vilken hade du? Var det 12 vi var på, eller?
Jag hade Ocon som 13:e gubbe. Och sen just har jag faktiskt 13. Petar jag in Alonso som 12. Det finns ingen förare som har mer erfarenhet än vad han har. Han har dessutom ingen familj eller ingen annat som liksom styr hans tid. Han har tjänat de pengarna som han behöver. Han kör Formel 1 för att han tycker att det är jäkligt roligt. Och han vill vinna och han vill gärna jobba ihop med Adrian Newey till nästa år. Och se vad den bilen kan ge. Ger den honom ingenting, ja men då kanske han är inte intresserad längre. Men fram till dess så han kör liksom på bonus. Så att när det finns liksom poäng som är möjliga att ta, så är det ju inte honom. Om jag sitter på plats 8 och har Alonso på plats 9, så det är ju, alltså alla andra förare känner man ju, de kan man ju jättelätt ta där bakom. Men honom vill man ju inte ha i ett läge där han skulle kunna ta poäng. För alla poäng som är möjliga att ta kommer han ta.
Mm, jag håller med dig. Jag tror också något sånt om Alonso, även fast det är ju ett kluster där vi är här.
Nej,
där
jag känner att
vi är och nosar på varandra. Här kan det ju handla, här kan det ju vara 10 delar, en poäng mellan alla de här förarna. Här tror jag att det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt jämnt härifrån. Jag har på 12:e plats Tsunoda. Jag tror att han kommer faktiskt vara ganska mycket bättre än Hadjar. Sett till all den erfarenhet som han ändå har. Den lilla rackaren, jag tror att det kommer vara rätt tydligt att han kommer vara bättre än... är han alger eller fransman nu? Vad är det för flagga på Hadjar?
En fransk flagga, men algeriska rötter. Alltså, det är ju lite som Arvid Lindblad. Brittisk flagga på bilen, men dubbelt medborgarskap.
Mm. Tsunoda 12 och där har jag Esteban Ocon som 11. Där gör han bara exakt som Hulkenberg och blir 11 i totalen, tror jag.
Där har ju jag Bearman som 11.
Då har vi i alla fall en Haas. Vi har inte en enda som är lika än så länge. Det blir spännande när vi närmar oss toppen nu. Jag vill bara säga, jag tror att Ocon kommer... jag tror att det här är en nytändning för Ocon att byta team. Jag tror Ocon kan vara lite överraskning då, faktiskt.
Men jag tror också att det är en nytändning för honom. Jag tror bara att det kommer bli så mycket politik i det här, för Ferrari vill någonting annat. Och när Ferrari vill någonting så får de det.
10 då, Anna?
Carlos Sainz.
Åh, där satt den! Här har vi! Jag också! Vi kör en internet high five. Ja, där har vi Sainz båda två som 10. Ett par platser över Alex Albon. Och 10:e plats för en Williams. Det ska väl vara supergodkänt, va?
Mer än godkänt.
Ja, mer än... Är inte supergodkänt mer än godkänt, eller?
Jo, precis, jag sa. Ja. Det är ju ja, det är mer än godkänt.
Supergodkänt.
Ja, jag bara använde ett annat. Det var liksom en synonym här. Supergodkänt mer än godkänt, ja.
Ja, det är bra. Då har vi den synonymen på plats. Mm. Och trots då här, Anna, nu jag börjar jag tar nästa, jag tar 9:e platsen. Och då, du hade alltså Doohan på sista plats. Och vi har dröjt oss kvar för min del till 9:e plats innan vi ser en alpinbil där jag har Pierre Gasly.
Jaha, det har inte jag.
Mm, Gasly ännu högre än 9. Jag tror att Gasly kommer, jag tror att alpinbilen kommer vara fin för Gasly, som imponerade förra året och tog de där två racer i rad. Fina placeringar. Det kan faktiskt bli något liknande, känner jag. Det blir spännande att se Gasly och alla kändisar i bagaget, och särskilt när de är nyfriserade, det här teamet, när de har liksom rakat bort frillan, alla invägning på inför en MMA-gala, när man har några kilo för mycket eller några gram för mycket, att man drar av frillan. Den där looken på Doohan och Gasly tillsammans är lite rolig. Han är lite pojkig. Det är också en nytändning på honom, på Gasly, att bli av med Ocon och sen skaffa den här nya korthåriga frillan. Gasly på 9:e plats för mig.
Ja, det är han inte för mig. Jag har faktiskt Liam Lawson på plats 9. Och anledningen till det är att jag kollade ju testerna, men jag gick ju också igenom väldigt mycket media efter testerna och sådana som har ännu bättre koll än vad jag har. Och det som det som får mig att fundera lite här, det är att Helmut Marko gick ut första dagen och sa att ja, men bilen, nu har vi löst problemen, allting är kanon. Riktigt så lät det inte på Max Verstappen. Det såg inte heller riktigt ut så, tyckte jag, när han körde, utan det var fortfarande, kändes det som att problemen fanns där när bilen körde på ojämnt underlag och när det var curbs och så vidare. Och jag fick lite känslan av att när Liam Lawson kör den här Red Bull-bilen så är det lite som när Sergio Perez körde Red Bull-bilen. Alltså det är ett avstånd till Verstappen, och det känns nästan som att det kanske bara är Verstappen som kan köra den här bilen riktigt, riktigt bra. Och då känner jag så här, Lawson kommer från Racing Bulls där han har kört ett antal lopp varje säsong. Han har gjort mycket bra, men han har inte gjort det så där väldigt mycket bättre än vad den föraren som körde innan honom gjorde där. Det skiljer i slutändan inte väldigt många poäng, och hamnar han då med sin ungdom och sitt temperament i ett läge där han kanske inte kan utmana Max Verstappen, utan bilen är svårkörd för honom. Och det är i ett väldigt jämnt fält. Vi ska komma ihåg att det är extremt jämnt. Och Red Bull är inte längre en överlägsen bil. Då kan det bli tufft, både förarmässigt och mentalt.
Ja, då gissar ju du på att Lawson kommer bli en placering sämre än hans predecessor, företrädaren Sergio Perez, som blev åtta och i ett ingenmansland poängmässigt, nästan 100 poäng både bakom och framför i mästerskapet. Ja, jag har ju Lawson på åttonde plats, så vi är ju nära varandra och nosar sådär. Ja, mina tankar är väl ungefär liknande. Jag tänker samma sak om bilen, men det är alltså intressant. Jag bara kollar på hur det var förra året. Alltså Perez 8 med enbart 4 podium. Verstappen 1 med 9 segrar och 14 podium. Det är sån stor differens mellan första och andra föraren i Red Bull. Alla andra förare verkar vi ha närmre varandra. Men den största skillnaden har vi då alltså på Red Bull-bilarna än så länge. Om det nu inte är så att du har Verstappen som sjua kanske, visserligen. Det vet jag inte.
Nej, det har jag inte. Jag har 8 kanske vi ska ta först.
Ja, just 8, förlåt.
8 har jag Pierre Gasly.
Mm, där var vi inverterade alltså.
Mm. Det blir inte, jag tycker du sa det hela ganska bra där. Alltså, ja, men grejen är att teamet tog ju liksom 52 av sina 65 poäng under de sista 5 tävlingshelgerna i fjol. Och den såg väldigt bekväm ut i händerna på Pierre Gasly, den där alpinbilen. Så att jag tror att han kan överraska både i kval och race faktiskt.
Nu får du ta 7:an.
Kimi Antonelli.
Ja, men.
Härligt.
Där är vi överens. Och jag hävdade ju innan att han kommer ta en race-seger. Och då tyder väl en sån här sjunde plats då för Antonelli, trots en race-seger, på att bilen är volatil. Att det kommer vara stor skillnad från race till race. Men jag har också Antonelli som 7:a. Då är jag nyfiken på vem du har som 6:a, som är närmast utanför topp 5.
Sir Lewis Hamilton.
Oj, oj, oj. Hamilton, det här vill jag höra lite mer om kanske.
Ja, men han är ju motiverad, han är lycklig och han är redo för det här teambytet. Men han har ju bara haft någon månad tillsammans med Ferrari. Vi ska komma ihåg att han byter liksom inte bara från Mercedes till Ferrari, han byter ju liksom liv. Det förra bytet han gjorde när han var betydligt yngre var från McLaren till Mercedes, det var ändå Mercedes motor. Nu ska han liksom göra om
allt. Det var typ som att byta tandborste.
Ja, men typ va, alltså det, eller i alla fall att byta din vanliga Citroën från en Toyota till en Toyota, eller vad du gjorde när du fick barn liksom. Mm. Ingen större skillnad, men det här är ju någonting helt annat. Jag är helt övertygad om att Hamilton kommer att kunna växa om allting funkar. Men det är så mycket annat för honom som ska bytas också. Det är språk, kommunikation. I Ferrari pratar man italienska. Kan han hitta den här kommunikationen med sin tävlingsingenjör som han har haft? Och hur lång tid tar det för honom att hitta rätt i det här teamet? Charles Leclerc har en väldigt, väldigt lång relation tillsammans med Ferrari. Och han har ett försprång där, och jag tänker att när det nu är så himla jämnt så att någon tiondel eller två kan vara skillnad mellan tre och fem placeringar i ett kval, det är inte jättelätt att köra om med de här bilarna. Då krävs det väldigt, väldigt mycket för att Hamilton under en hel säsong ska vara med och slåss i toppen. Och sen ska vi lägga till att det är Ferrari, och Ferrari är man tydlig med teamorders. Det har man alltid varit. Alltså de gångerna som vi har haft förändringar i regelverket genom att förbjuda eller återigen tillåta, så har det ju haft med Ferrari att göra. Så att Ferraris målsättning i år, det är att vinna en VM-titel för konstruktörer framför allt. Man vill gärna vinna båda, men även framförallt den här VM-titeln för konstruktörer. Senast de vann den, det var samma år som Hamilton vann sin första VM-titel, 2008. Så att jag tror att Hamilton kan säkert lyckas hos Ferrari. Men jag tror att det blir väldigt svårt för honom att göra det nu direkt och första året. Så kanske är det så att nästa år är mer Hamilton-år. Lite beroende på hur det går. För hänger han inte med så kan säkert motivationen tryta lite grann. Vad säger du?
Man vill, jo, jag har ju Russell som sexa. Antonelli sjua, Russell sexa, Hamilton femma. Så jag tror ju likt dig att Leclerc kommer slå Hamilton i år. Jag vill liksom höra de här, du vet, som är liksom typiska Hamilton när de så här, kivas lite om en strategi. Why did we go for Inters? I told you guys. Att man vill ha den på liksom motsvarigheten på italienska då, när han ska försöka på ja, när det ska snackas då över radion.
Ja, det kommer nog ta en liten stund, va, tänker jag.
Ja, nej, men du sa ju allt där faktiskt. Jag tror ändå att Hamilton kommer faktiskt överraska positivt till en början. Och att man då kanske får se prov på att det är en extremt rutinerad och erfaren förare som byter team. För att nu är det väl rätt stor skillnad på att köra den där Mercedes-bilen och köra en Ferrari-bil, tänker jag. Men jag har faktiskt Leclerc inte mycket längre fram för Hamilton än Leclerc som fyra.
Okej. Okay.
Jag tror att det kommer bli jämnt mellan dem. Jag tror att Leclerc kommer slå Hamilton, han kommer ta fler podium och han kommer ta fler, det blir säkert någon pole här och där också. Kanske även för Hamilton. Men jag tror att det kommer bli jämnt mellan dem faktiskt, de båda. Men Leclerc har ju, liksom, om man snackar om erfarenhet, så har han mer Ferrari-erfarenhet.
Ja, men det har han. Sen tror, alltså jag tror också det kommer bli väldigt mycket politik i det här teamet. Redan när Marcus körde tillsammans med Charles Leclerc hos Ferrari, så var det var ju väl, eller hos Alfa Romeo, så var ju Ferrari inblandat och det var väldigt mycket politik. Och det kommer bli extremt...
Det blir liksom något nytt.
Ja, men det kommer bli så mycket politik. Alltså det kommer vara alltså hemliga möten, och det är nästan lite spionläge, känns det som. Alltså det kommer vara snack hit
internal
och dit.
Spygate.
Ja, men lite så. Det kommer vara snack hit och dit, och det kommer handla om vem som gjorde vad och vem som pratade med vem vad, och så det är lite oschyssta saker. Det kommer inte vara helt ärligt rakt igenom i det där teamet, det tror jag inte. Och Leclerc har två horn som brukar kunna växa ut genom den där hjälmen. Det har vi också sett vid flera tillfällen.
Det kan vara så att på så här, presskonferenser eller när de står i mediefållan efteråt, att Hamilton eller Leclerc kommer säga "Did he say that?" Sa han det verkligen? Aha, okej, det har inte jag hört. Att de får via media höra vad de andra har sagt om varandra och vad teamfolk har sagt och sådär. Så skulle det kunna vara. Jag hade Leclerc som fyra. Vem var du som fyra?
Ja, men du har inte ens fått min femma än, för jag har George Russell som femma.
Jaha. Förvirrande, fast vi är på samma.
Det gick lite fort. Ja, precis. Jag har Russell som femma.
Du har alltså Antonelli sjua, Hamilton sexa, Russell femma.
Yes.
Vill du ta din fyra nu då?
Oscar Piastri.
Och där har du då Piastri på en fjärde plats. Exakt samma som förra året när han tog 2 segrar och 8 podium.
Mm. Det här är nog de mest svårtippade. De här sista 4 tycker jag är extremt svårtippade.
Ja, det är de ju, och allt tyder ju på att den här säsongen kommer vara rekordjämn. Och framförallt då bland de här herrarna i toppen. Botten är väl jämn på sitt sätt, men toppen kommer ju vara extremt tajt, och det kommer handla om tiondelar och tusendelar och hundradelar hit och dit, både i racen och i kvalen och ut ur Q1 versus ut till Q2. Kommer man ut på rätt varv eller kommer man ut på fel varv? Gör man avkylningsvarven på rätt ställen? Och är däcken inom rätt temperatur? Och är man på rätt fönster? Och alla sådana där grejer känns som att de kommer spela ut väldigt mycket. Men jag tror också det här att topp 5 kommer vara extremt tight alltså.
Och jag tänker också, alltså, en andra plats, alltså säg så här, andra startled jämfört med fjärde startled exempelvis. Det kan handla om 3/10 på ett kvalvarv, men det är en enorm skillnad i starten om du startar i andra, eller du startar första led eller tredje led. Det kan vara, alltså, det är så små marginaler, vilket ju är otroligt roligt för oss som ska kolla på det, naturligtvis.
Ja, och då tar du nästa då.
Då tar
för att jag
en...
inte vet vilken vi är på.
Haha, det var plats 3.
Då är vi på podium, på förarmästerskapets pallplatser här. 3.
Max Verstappen.
Oh my god, min haka hänger nere i marken. Max Verstappen, only på en tredje plats, Anna. Sticker ut hakan och jag tappar den. Ja. 3. Oj, 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 oj. Låt höra.
Nej, men jag känner i år att han jagar den där femte titeln. Men jag tror att det är så mycket jämnare. I fjol så hade han glädje av de här inledande loppen. Alltså, men efter det att Norris tog sin första seger så var ju den där tendensen vikande. Och han ska vara väldigt tacksam att han hade en sån bra inledning i fjol. Alltså, den räddade ju hela hans säsong egentligen. Och i år så tror jag inte att... jag tycker inte att det känns som att Red Bull riktigt är där. Och jag är lite tveksamma till de uppdateringar som Red Bull har haft under fjolåret. Alltså, det känns inte som att man gick åt rätt håll. Och där har man inte längre Adrian Newey att ta hjälp av om det skulle gå fel. Plus att vi ska komma ihåg att Red Bulls vindtunnel är supergammal. Alltså, en efterkrigstidsvindtunnel pratar vi om. De har en ny på gång, men den kommer inte vara klar till i år och antagligen inte till nästa år heller. Och jag är lite tveksam till Red Bulls kapacitet som team, för jag tycker att de har tappat för mycket folk i för många nyckelpositioner de senaste åren, och jag tror att det skadar teamet i utvecklingsracet faktiskt.
De har ju tappat en kille till som är den här, jag vet inte hans namn, men han är alltid där längst fram när det firas segrar med lite så rasta hår, mörkhyad kille.
Ja, han är mekaniken,
exakt, som har bestämt sig för slut. Han ska bli någon slags advisor istället, och han har ju ändå varit front row hela tiden, apropå namn och så vidare.
Jag tänker mer på Jonathan Wheatley till exempel, sportdirektör som har varit med under alla år och vunnit alla VM-titlar. Jag tänker på, de har tappat alltså folk inom produktionen som ska hjälpa till med utvecklingen av bilen. Där har de tappat folk. Och vi pratar om alltså närmare 10 personer de senaste 1,5 åren.
Ja, men jag är verkligen med dig. Han heter Callum Nicholas som jag pratade om. Som ska bli ambassadör för Red Bull istället. Bara så att vi har det på det klara, va? Mm.
Vad har du som trea
då? Okej. Men jag har Piastri som trea. Och ja, det gör att du har Piastri och Norris kvar. Jag har Verstappen och Norris kvar. Men jag har Piastri som trea där, för jag tror att McLaren-bilen kommer vara klart och tydligt bäst av alla. Det är ingen snack om att de kommer ta konstruktören i år överhuvudtaget. Men jag tror faktiskt att lite andra grejer som gör att Verstappen kommer ta fler poäng än Piastri. Och då säger jag väl att jag har Verstappen på en andra plats. Vilket lämnar mig med Norris som världsmästare i år. Men de går lite ihop, Piastri och Verstappen, med varandra. Piastri på tredje och Verstappen på andra plats. För jag tror att Verstappen kommer. Jag är också inne på att han inte kommer vinna. Av de anledningarna som du pratar om. Men jag tror även det lite talar för Verstappen. Att alla andra team så kommer de ta poäng av varandra. Ferrari kommer ta poäng av varandra, Mercedes kommer ta poäng av varandra, McLaren kommer ta lite poäng av varandra, och det kommer kosta i alla fall Piastri här. Men det kommer göra att Verstappen som ohotad etta i sitt team kommer göra det. Det som talar emot är ju att han kan inte 2 år i rad ta det helt på egen hand. Att till slut så kommer det vara visa sig att ensam inte är starkast. Och det är därför jag tror att Verstappen blir tvåa och Norris blir världsmästare. Nu är jag nyfiken på att höra vem du har som världsmästare av Piastri och Norris.
Men då har ju inte du lyssnat på mig, för jag har ju redan sagt att Piastri skulle bli 4.
Jaha. Va? Jag har lyssnat. Jag har skrivit fel.
Ja, det har jag gjort.
Ja, just det. Ja, just det. De är där. Ja, just det. Du har ju...
Jag har Lando Norris som 2. Jag tror precis som du Piastri och Norris kommer att sno poäng av varandra fram till dess att man bestämmer sig lite för sent igen. Alltså McLaren har 2 riktigt bra förare, de har en väldigt, väldigt bra bil. Men McLaren kommer nog välja att behålla sin strategi att man ska låta förarna göra upp så länge som möjligt på banan. Och det kan bli kostsamt på flera sätt.
Det kommer kosta dem. Och då har vi din världsmästare kvar, som såklart då, ni som kan det här med att lyssna och göra matematiken rätt, inte är en McLaren-förare.
Nej, han heter Charles Leclerc och kommer från Ferrari.
Oj. Det här är väl ändå ett att sticka ut haken med Verstappen som 3 och ännu mer att sticka ut haken med Leclerc som 1. Berätta varför.
Ja, men det känns som att det är Ferraris år i år på något sätt. Alltså de gör en satsning. De har haft herr Vasseur nu. Det är hans 3:e år i teamet. Han är racergrunden, han är kompetent. Han har jobbat hårt för att få struktur på Ferrari. Och jag tror att man kommer se till att när det blir tydligt att Hamilton inte kan utmana Leclerc, så kommer han att ha en uppgift, och det är att köra hem konstruktörsmästerskapet till Ferrari för att han ska få möjlighet att köra hem den 8:e titeln nästa år. Och då är han förnuftig nog att förstå att det är så här vi jobbar hos Ferrari.
Ja, då har ni det, hörni, allihopa. Ni har både alla påståenden och ni har hela vår lista. Anna tror att Leclerc blir världsmästare, jag tror att Norris blir världsmästare. Vem ni tror själva, det får ni ju skriva i kommentarsfältet på Annas blogg och sådär, va? Det gör väl inget om ni säger vad ni tycker, och ni kan väl såga våra tips hur mycket ni vill fram och tillbaka. Eller hylla om ni vill, det är bara att ni hör av er. Nu trillar vi alltså in i australisk tidszon. När vi nu närmar oss helgen där det ska köras första racet. Och det ska kvalas och det ska tränas. Och nu är vi igång. Let's go!
Första träningen fredag morgon 02:30, Filip. Andra träningen 06.00. Vi snackar kval 06.00 och vi snackar F1-premiär 05.00 söndag morgon den 16 mars.
Det blir ju något att bita i. Jag som är i en annan tidszon just nu, fortfarande på semester utomlands i en annan tidszon, hade ju föredragit det jag nu sett till när reset körs i Australien. Men vi ställer väl klockorna allihopa och så hörs vi om en vecka när vi faktiskt har haft ett race som vi kommer snacka ner. Tack för att ni har lyssnat på Plattan i mattan. Allesamman mot den nya säsongen 2025.
Ja, men nu kör vi.
No, it's unacceptable. Please, 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 Ricky.
I mean, it's always if right. If my mom had balls, she would be my dad, so...
It's so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else who falls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes, yes, yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.